Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger.
Hello, hoppas, welcome.
Hoppas allt är riktigt bra med er där ute. Det är då den 24 januari när vi spelar in det här och det är dags för avsnitt nummer 23. Och idag så har vi dollat upp med 9 stycken helt galna historier, så jag tänker att vi tar och kör igång.
Skrattade min granne i ansiktet. Jag är en man på 25 år som bor i ett stort hus som jag fått ärva av mina föräldrar. Huset ligger precis bredvid en lagom stor sjö och är väldigt vackert. Min familj har ägt detta hus i generationer då min gammel farfar köpte huset en gång i tiden. Och efter att det liksom gått från generation till nu så har det blivit mitt hus. Mina grannar är dock inte i samma situation och de är något speciella om jag ska vara ärlig. Huset som de köpt för något år sedan sen red ner till grunden och byggde upp ett nytt så kallat designerhus. Mina problem med mina grannar börjar med att jag en dag var ute och fiska från min kanot. Efter en lyckad fisketur så åkte jag in för att möta Sofia på stranden. Sofia är då min granne. Hon började då ifrågasätta mig om det verkligen är lagligt att fiska i sjön, varpå jag svarade att ja, det är lagligt att fiska i sjön så länge man köper ett fiskekort som kostar 250 spänn om året. Ett sånt kort har jag självklart köpt. Efter det förklarade jag att jag var tvungen att bege mig hem för att rensa fisken innan den blev dålig och vi pratade inte med varann på ungefär 2 veckor. Efter 2 veckor fick jag ett brev där det stod att det var djurplågeri att fiska och att miljön tar skada på grund av fiske och bla bla bla. Hon ville kort och gott att jag skulle sluta fiska i sjön. Jag skrattade för mig själv och kastade in brevet i kaminen. Tiden efter det så ignorerade jag helt enkelt Sofia och hennes åsikter. De är inte värda min tid. För 2 dagar sedan hade jag några vänner över och man skulle kunna säga att drycken flödade lite grann. Plötsligt knackade det på dörren. Det var Sofia som stod där med ytterligare ett brev. Hon sa:
du lyssnade aldrig på min första varning och jag ville egentligen inte göra så här. Men här har du en namninsamling för nära grannar som bor runt sjön som vill att du slutar fiska i den.
Lite salongsberusad som jag var så vek jag av med ett skratt och kallade henne riktigt korkad om hon tror att jag skulle bry mig om henne och alla grannars åsikter. Jag har som sagt köpt fiskekort och följer alla fiskeregler. Kör upp ditt brev i röven. Nu har jag nyktrat till lite och jag känner att jag kanske var lite väl taskig genom att bara skratta henne rakt upp i ansiktet. Men samtidigt har jag all rätt att fiska i sjön utanför mitt hus. Har jag gjort fel?
Det verkar lite som du har en Karen som granne där.
Ja, men du har inte fel. Jag hade också fiskat.
Ja, ja, men alltså grejen är den. Är det ett förbud mot att fiska i sjön, då kan jag absolut köpa att hon blir tjurig och liksom, ja, du får inte fiska här.
Eller om det är sånt här vatten du bara får typ ro i, du får inte ha någon motorbåt i, då kan jag också fatta grejen.
Då måste man ju sköta det, alltså, då får du ju ro helt enkelt. Och det kan ju vara att det har att göra med att det är dricksvatten. Och därav vill de inte ha massa motordrivna motorer och bränsle in i vattnet
där
de dricker.
Ja, för det fick vi själv en gång.
Ja, vi råkade missa det en gång när vi var ute och fiskade, men vi bad om ursäkt och det i stort sett bara liksom körde upp båten.
Så det här är våra dricksvatten, ni håller på åker in. Ni får inte åka motor här med motorbåt här i.
Nej,
sorry.
Nej, fast det var så här konstiga regler just den sjön, för när vi liksom körde ner själva båten vid båtrampen så fanns det inga lappar om att man inte fick ha motor.
Nej.
Men det visade sig att man får ha motor, men det var så här max 4 hästkrafter typ och vi hade 10.
Så vi gjorde ju inte fel.
Det liksom...
En liten jättepyttemotor kunde du ha och puttra på.
Ja, men du fick inte ha en stor motor. Nej. Vilket jag tyckte var väldigt fjantigt. Men jag kan förstå, absolut, regler är regler. Men i det här fallet så har ju du då en Karen där som bara är allmänt bitter, trött på sitt liv och ska bara gnälla liksom.
Jag säger bara kör ditt race och skit i dem. Alltså så länge det är tillåtet att fiska i din sjö som är nära ditt hus. Ja, gör det då.
Måste jag bjuda hela klassen till mitt barns kalas? Jag skulle behöva lite hjälp och råd just nu då jag sitter i lite av en knepig situation. Jag är en kvinna på 28 år som har en dotter på 8 år. Min dotter är inte så jättepopulär i skolan. Hon har ett hjärta av guld men är tyvärr liksom lite introvert och blyg. Min dotter har 4 riktigt bra vänner i hennes klass där det går ungefär 30 ungar. Då ska jag även tillägga att några av dessa klasskamrater inte är speciellt snälla mot henne. Det börjar nu bli dags att planera hennes 9-årskalas då hon fyller år om en månad. Hon frågade mig om vi kunde göra någonting tillsammans. Jag, hon och hennes 4 nära vänner.
Vår familj är inte fattiga, men samtidigt inte superrika. Vi har samtidigt aldrig haft ett stort barnkalas för min dotter. Hon har alltid själv velat hålla det lite mindre, då hon som sagt är väldigt tillbakadragen som person. Vanligtvis så brukar jag, hon och hennes fyra vänner gå ut på restaurang och äta lite gott för att sen avsluta med att äta en riktigt god glass. Nåväl, ordet spreds på hennes skola om att hon skulle ha ett kalas och jag fick e-mail från hennes lärare där det var väldigt otrevligt skrivet och gjort av mig som förälder att bara bjuda några i klassen till henne. Hon skrev att flera av barnen i klassen inte fått någon inbjudan och att de sen klagat angående det och de känner sig utfrysta och på så vis därför mobbar min dotter. Läraren förklarar att jag ska hålla ett kalas, för så många måste jag bjuda liksom alla barn, inte några. Jag skulle aldrig ha råd som ensamstående mamma att hålla i ett kalas där det kommer över 30 barn, stå för all mat och aktiviteter och så vidare. Det går bara inte. Jag förklarade för läraren att det inte direkt är ett kalas som vi kommer ha. Det är snarare en liten get-together för min dotter tillsammans med fyra närmsta vännerna. Nu får jag helt plötsligt massa arga e-mail från arga föräldrar som tycker att det är fruktansvärt att jag inte bjudit deras barn. De pressar mig sen att jag måste göra rätt för mig och bjuda deras barn också. Allt som allt så har jag fått 10 stycken arga e-mail och jag börjar tänka på om jag kanske skulle ta och försöka bjuda alla barn. Jag vet bara inte hur jag skulle ha råd. Ska jag bjuda alla barn så vi får äta nudlar resten av året?
Jag tycker absolut inte att du ska bjuda alla. Och den här läraren som skickar ett argt mejl till dig, han ska ju skäms tycker jag. Han har inte med saken att göra. Och sen är det ju som så här att bara för att det går 30, ja men vi säger så här, 30 ungar i en klass.
Ja.
Men flickan umgås inte ens, hon umgås med fyra, det är hennes närmsta.
Men om det hade varit som så här att hon bjöd typ 28 stycken i klassen och sen så är det 2 stycken som blir kvar då? Alltså så här...
Ja, men det kanske är douchebags. Då ska de ha. De ska inte komma på kalas då. För det finns ju en anledning till att du inte väljer att bjuda.
Ja. Ja, samtidigt, jag kan ju ändå köpa.
Och sen är det som så här, de är 8 år, de är liksom inte 4. Att nej. Det blir orättvist på samma sätt, vet man. Du vet, så jag tror nog att om barn är osams eller inte gillar varandra eller att någon är dum mot den ena eller andra, så tror jag nog att det är väldigt ömsesidigt.
Ja, alltså jag personligen skulle nog inte ha bjudit alla. Nej, vi alla är olika. Men grejen är ju, jag kan ju ändå köpa vart läraren kommer ifrån om nu mamman hade bjudit 28 av 30. Ja, då kan jag köpa, ja, att hon får ett argt mail.
Absolut.
Men i det här fallet så är det, hon ska bara ut med sina 4 vänner. Alltså det är en liten procent av klassen.
Ja, alltså det är ungefär som, alltså, som Kataleja. Hon har 2 tjejkompisar som är, alltså det är de 3. Alltså. Ja. De är så här riktiga...
De 3 musketörerna. Liksom.
Ja, men precis. Så låt säga då att när hon fyller år, men då vill ju hon ha poolparty.
Ja.
Ja, men, alltså då finns det liksom, jag känner inte att det finns ingen anledning att bjuda hela hennes klass när hon inte umgås med någon av dem.
Nej.
Och sen, alltså förstår du vad jag tänker?
Ja, och sen kan jag inte heller förstå det här som föräldrar att liksom skicka 10 stycken arga mejl från 10 olika föräldrar blir butthurt för att deras barn inte blir bjuden på ett kalas. Men samtidigt måste man inse att alla människor kommer inte överens. Alltså visst, alla kan funka ihop, men alla liksom, är det som så som du säger att det är 2 barn som har varit riktigt, riktigt taskiga och som är svin?
Mm.
Inte vill man ha dem på sitt kalas, det kan jag ändå köpa.
Ja, men precis. Alltså det finns liksom ingen anledning. Jag tycker att ett barn ska få välja själv. Hade flickan sagt själv att typ så här, nej, men jag vill bjuda hela min klass. Absolut, då hade man gjort det.
Ja, 100%.
Alltså så här, det är ju inga konstigheter där, men nu är det så att flickan bara vill ha sina 4 närmsta.
Ja, och det är så några personer ur klassen att jag fattar inte liksom what's the big deal. Hon är ensamstående, hon har inte råd att bjuda alla.
Nej, precis.
Och då får man ju ta och respektera det. Och så, ni föräldrar som skickar sig arga mejl, jag skulle personligen aldrig skicka mejl.
Nej.
Men jag får veta att någon av Katalias klasskompisar har kalas för alla i klassen förutom henne. Jag skulle aldrig skicka ett argt mejl. Jag skulle snarare kolla med Katalej. Är det som så att du var dum mot honom eller henne? Eller är ni inte sams? Eller liksom, hur kommer det sig att du inte blivit bjuden då? Okej, men då får vi hitta på någonting annat, hade jag sagt till Katalej då.
Ja, men jag tror att det här är... Jag tror inte det här är inte så vanligt. Alltså, det måste vara en byhåla de bor i. Alltså, där alla känner alla och där det är så här innavel bland folket.
Ja, det kan det vara.
Ja, men jag tror det. För att det är inte så här annars. Jag har väl aldrig varit med om något liknande liksom.
Nej, jag har aldrig hört något sånt.
Nej, inte jag heller.
Jag vill att ni lyssnare nu tar en liten tankeställare här, ni som då är vuxna och är i arbetslivet. Är det som så att ni ska ha fest och ni kanske liksom har en hel avdelning? Skulle ni bjuda alla eller skulle ni liksom välja att bjuda dem ni faktiskt gillar?
Ja, men exakt. Det finns ingen anledning att bjuda allihop, förstår du? Alltså, så här, varför ska jag bränna de pengarna på mat och om den... Alltså, kanske, du vet, så här, du kommer inte överens med alla på en avdelning.
Nej, Och liksom, alltså jag tror det är lätt att kasta skit på någon annan när det är de som inte har bjudit alla. Men om du ser dig själv i den sitsen, hade du själv velat ha den där sura gubben från jobbet liksom hemma hos dig som du hatar och han
aldrig
hatar dig?
Nej, absolut inte. Han har inget hemma hos mig att göra. Hej då.
Hemsk styvmamma. Vad ska jag göra? Önska vara anonym. Jag har alltid haft ensam vårdnad på min nu 11-åriga dotter, men aldrig nekat hennes pappa att träffa henne. Det hände inte ofta, men nu när han väljer av sig blir hon superglad och upprymd över att träffa honom. Han hör inte av sig på ett tag. Hon rycker på axlarna och säger ja, han hör av sig när han har tid. Nu till det stora problemet. Pappans sambo är fruktansvärt otrevlig och min dotter känner sig väldigt ovälkommen när hon är hos dem. Hon känner sig oönskad och mobbad. Sambon kommer med kommentarer man inte säger till barn. Att hon är ful i håret. Varför har du på dig den tröjan med mer? När endast pappan inte är i närheten dock. Min dotter kommer sen hem till mig, är jätteledsen och berättar varpå jag tar upp det med pappan att det inte är okej. Han tycker då att det är mina ord och att det är bara för att jag ska skapa drama. Jag vet inte hur jag ska få fram det att det verkligen är så dottern känner. Hon vill inte hem till dem på grund av sambon. Säger ofta, usch nej typiskt, hon är hemma. Jag vill inte att hon ska vara det. Ibland när dottern varit där har hon ringt till mig och vill hem. När jag då kontaktar honom tycker han att det är jävligt dåligt att jag ringer och håller koll på vad de gör hela tiden. Trots att det var min dotter som ringde mig. Hon är väldigt blyg och vågar inte säga något till varken pappa eller hans sambo för hon är rädd att de ska bli sårade. Jag skulle aldrig säga till henne att hon inte fick ringa. Tvärtom, ring direkt om det är något. Jag hämtar dig direkt om du vill det. När som. Han har lovat guld och gröna skogar sedan hon var jätteliten, men hon har förstått nu efter 11 år att det aldrig hålls. Det kommer nu alltid liksom vara hennes pappa och jag har försökt uppmuntra till att träffa honom, men han saknar helt intresse. Han kommer oftast på efter 2 månader ungefär att ojsan, det kanske är dags att träffas över dagen snart. Vad ska jag göra? Ska jag fortsätta stötta och hjälpa min dotter och säga till honom vad hon känner och bli utskälld av honom eller bara vänta tiden ska gå att hon aldrig mer vill dit? Jag vill inte heller sätta min dotter i en dum och jobbig sits. Jag vill bara min dotters bästa. Vill hjälpa henne allt vad jag kan. Tack för en härlig podd. Följt er sedan the beginning. Kul att höra och se hur ni utvecklats inom åren. /anonym.
Tack så jättemycket för din lilla historia här.
Dina fina ord.
Ja, och dina fina ord. Jag kan ju börja med att säga att det är ju knivig situation här. Eftersom att pappan har träffat en ny. Men samtidigt så måste man ju utgå ifrån barnets bästa. Alltid, alltid, alltid utgå ifrån barnets bästa. Och mår inte ditt barn bra på grund av pappans sambo, då måste du sätta dig ner och prata med honom, tycker jag.
Ja.
Att det här funkar inte. Alltså,
hon säger ju att hon har pratat med honom innan.
Ja, men att man får liksom, man får ju bara säga det att vi måste göra någonting åt saken. Annars så, alltså det blir så här,
det är inte
då får
hållbart.
Man gå vidare med det. Alltså, ja. Då får ju hon ansöka om ensamvårdnad om det är så.
Ja, nu verkar det som hon hade det. Som att pappan bara träffade dottern någon gång ibland. När han liksom kände för det över dagen typ.
Men säga så här då till pappan, prata med pappan och säga så här, ja absolut, du kan träffa barnet men barnet är jätteobekvämt i din sambos närvaro.
Ja, hon måste skärpa sig eller så kommer du inte få träffa barnet.
Ja.
Alltså det är liksom det är som du säger, man måste någonstans se barnets bästa.
Ja, men så är det ju. Det är ju inte meningen att hon ska åka till sin pappa och ont i magen liksom, för
nej,
att
för
hon blir illa behandlad.
Ja. Nej, alltså det är riktigt jobbig sits för man vill ju, alltså är det någonting jag personligen hatar, alltså det här går ut till väldigt många där ute tyvärr, och det är i förhållanden folk gör slut och sen använder barnen som vapen.
Mm.
Det tycker jag är bland det värsta som finns.
Mm.
Alltså jag har till exempel en före detta som jag har barn med. Jag har aldrig till honom sagt ett enda illa ord. Om hans mamma till exempel. Mm. Skulle aldrig göra. För alltså det liksom lönar sig inte. Alla bara förlorar på det.
Mm.
Och sen liksom, om jag skulle bli osams med min före detta. Så bara, nej du får inte ha barnet för det. För jag är arg på dig för det. Alltså, mm. Jag tycker det är så fel.
Ja.
Om man inte gjort någonting mot barnen. Eller någonting med, som har med barnen att göra. Så tycker jag det är fel att använda barnen som vapen. Ärligt talat.
Ja,
om det inte är som så att man har drogproblem. Eller alkoholmissbruk. Eller sådana saker. Då kan jag absolut köpa att den andra föräldern tar bort.
Ja.
Barnet liksom, den far illa på något sätt. Men i det här fallet är det riktigt svårt. Man vill ju inte ta bort från pappan. För då kan det, alltså, skulle hon nu säga, du får inte träffa din pappa mer. Då skulle det kanske slå ut på henne sen. Alltså att dottern blir arg på mamman för att hon tar bort hans pappa. Och samtidigt så verkar ju dottern här vara lite äldre. Vad var hon? 8, 9, 11, någonting.
8, 9, 11, ja, någonting.
Jag kommer inte riktigt ihåg åldern, men alltså hon var inte jätteliten i alla fall. Så hon verkar ju själv förstå, som hon sa i historien, att hans löften inte hålls och sådana saker.
Mm.
Och enklast är väl helt enkelt prata med dottern. Hon är ändå lite äldre.
Och prata med pappan.
Och prata med pappan.
Sitt ner ni tre och bara så här, alltså vi vet att hon är blyg och sådana saker, men någonstans så måste det ju komma fram. Alltså så här, för det är inte meningen att hon ska behöva åka dit. Jag tror att han lyssnar nog bättre om han får höra dig från dottern själv.
Det tror jag med 100%. Och sen att man liksom pratar i en lugn, alltså lugnt, man står inte och skäller på varandra och man höjer inte rösten, utan sitt ner vuxna människor, ta ett samtal om att det här, så här är läget, hur löser vi det?
Mm,
och då finns det olika lösningar, att han inte har dottern mer, att han kanske är med dottern utan styrmamman och kanske hittar på saker själva, eller att styrmamman skärper sig liksom.
Ja, precis.
Men samtidigt så är det en knivig sits, men det är väl de bästa råden vi kan ge, eller?
Ja, det skulle jag säga.
Min familj hatar mig. Jag är en mamma på 20 år som har, tror eller ej, fått trillingar för cirka 2 månader sedan. Jag hade aldrig min vildaste fantasi kunnat tro att jag skulle vara mamma till 3 barn samtidigt under första graviditeten. Jag trodde verkligen inte det, men här är jag, mamma till trillingar. Hela dagarna ända spenderar jag i mitt hem och tar hand om mina barn, vilket är ett heltidsjobb och lite till. Den lilla tid jag får över så försöker jag studera då jag har möjligheten att kunna studera online. Ibland dock så blir det lite väl mycket för mig att ta hand om trillingar. När det ibland är som värst och alla 3 bara ligger och gapskriker samtidigt, så vet jag ibland inte vad jag ska ta mig till. Jag får som ångestattacker och börjar på riktigt gråta. Min man hjälper till så mycket han kan, men han måste ju också jobba så vi får in pengar och kan överleva. När det blir som värst och jag inte riktigt vet vad jag ska göra, så brukar jag sätta mig utanför dörren för att få lite frisk luft. Nu snackar vi bara några minuter för att få den värsta ångesten att lägga sig. Sen går jag in och tar tag i kaoset igen. En dag kommer min man hem och ser mig sittandes utanför huset medan barnen var där inne och grät. Han flippar ut totalt och börjar kalla mig för en hemsk mamma och väldigt mycket andra fula ord som jag inte finner lämpligt att nämna här. Han tycker att jag är en hemsk människa som bara kan ignorera mina skrikande barn och till och med utsätter barnen för fara. Han berättar även allting för sina föräldrar, så nu hatar i stort sett alla mig. Jag har själv inga föräldrar då mina föräldrar lämnade mig på ett barnhem som liten. Min mans familj är egentligen de enda personer jag har, som jag ser som min egna familj. Därför gör det så ont i hjärtat att känna mig så hatad av dessa personer. Jag tycker verkligen inte att jag gjort något fel och vet inte riktigt vad jag ska göra. Har jag betett mig fel och ska be om ursäkt, eller vad ska jag göra?
Jag tycker att de här familjen, hans familj, han, alltså de behöver ju steppa upp, för att 3 barn, alltså jag vet själv, Jason hade kolik, han grät och grät och grät, och ibland vart man bara så här, klar, man blir dum i huvudet.
Och 3 barn, alltså jag tycker det är väl
det är
lite,
inte en liksom.
Ja, fast jag tycker väl ändå på något sätt att det är lite fel att bara gå ut när barnen gapskriker.
Ja, det ska man inte göra.
Absolut, det ska man inte göra, men här någonstans är det som så här, du behöver hjälp.
Ja.
Alltså det är trillingar, du kan inte göra det själv. Alltså så här, jag tror till och med att när man får tvillingar, eller om det är till och med trillingar, att man kan få hjälp av staten.
Ja,
precis, att man får hjälp.
Ja, precis.
Att du får en, inte nanny, men du får liksom någon som kan hjälpa dig.
Ja.
Och jag tror i det här fallet så måste du ha det.
Ja,
eller om man kan fixa så pappan kan jobba hemifrån. Eller
det var ett barn, ont i magen, de har kolik eller någonting. Alltså det är ju omöjligt. Du är ju bara en person, en människa. Du kan inte klyva det på mitten liksom.
Och jag har nog, alltså jag tror vi har svårt att sätta oss in i situationen som själva inte har tvillingar till exempel.
Ja, men fast när det är skrikande barn, va, så kan jag ju sätta mig in.
Jo, men alltså,
Jason, kommer du ihåg hur många, du och jag liksom så här, vi fick sova alltså om vartannat.
Ja, alltså, man fick liksom stå och vagga honom nonstop hela tiden, för att han hade kolik, och kolik är ju då att magen inte riktigt är färdig.
Mm.
Så han hade jätteont i magen som spädbarn och sov väldigt lite och konstiga tider. Och, alltså det var ju tufft, men jag tror fortfarande det är svårt att sätta sig in i hur det är att ha tvillingar eller trillingar.
Ja,
liksom.
Precis. Och vi tyckte att det var tufft när Jason var liten.
Och då var vi,
och då var vi två. Exakt. Förstå då en person på 3 skrikande barn.
Shit.
Alltså nej.
Men jag tycker fortfarande det är lite fel att liksom bara strunta i det. Alltså så här, gå ut. Alltså visst, de säger ju att barn, vad ska man säga? Det finns ju människor som anser att barn kan skrika. Man kan lämna dem. Det är liksom, det är deras sätt att prata typ. Men jag tycker personligen att det är fel.
Mm.
Om alla 3 barn skriker,
det
oftast
kan ju vara att de vill ha närhet. Det kan vara så mycket liksom.
Det kan ju också vara så här med just med tvillingar och trillingar och sådana saker, att de triggar varann.
Ja,
att det kanske är en som ont i magen som börjar gråta, men då börjar de andra gråta för att den andra gråter.
Ja, alltså, precis.
Vilket helvete, ursäkta språk, det måste vara att vara ensam och ta hand om tre barn eller två
men
barn.
Där behöver ju, jag förstår att de behöver få in kulor, liksom att han måste jobba. Men du måste också tänka på, för det första, dig själv. Du är mamma, du ska orka med. Du ska, alltså,
ditt
så här,
psyke.
Precis, istället för att du går in i väggen 100%, ja men be honom då, kan du gå ner i timmar, kan du komma hem tidigare från jobbet, kan du lösa det på något sätt, för jag behöver verkligen din hjälp.
Kan du vara pappaledig, kan vi anställa någon som hjälper oss, kan vi få hjälp av staten för någon som hjälper oss, för att tre barn samtidigt, spädbarn, alltså det kan inte vara lätt alltså.
Nej, verkligen inte, men alltså all kuros alltså, till de som pallar.
Ja, och samtidigt tycker jag det är viktigt nu att om hela familjen hatar henne, så gå och prata med familjen, förklara läget och säga
att det är jättejobbigt.
Det var fel gjort av mig att gå ut, men jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag skulle kollapsa i panikångest annars. Jag behöver hjälp.
Ja,
så precis. Tror jag förhoppningsvis att familjen kanske förstår lite mer.
Och kan hjälpa till kanske.
Förstörde min grannes mysiga stund. Jag är en man på 42 år som ibland kan ha, ja, vad ska man säga, något mer roligare humör än de flesta. Även om jag så bara är för mig själv och kan se att jag ibland har riktigt roligt. Jag jobbar under denna tiden som säljare och det betyder att jag reste väldigt mycket i vårt avlånga land. När jag själva liksom säljet var färdig så brukade jag alltid checka in på ett finare hotellrum som företaget betalade. Det här har jag gjort hundratals gånger, men just denna gången fastnade verkligen i minnet. Jag kom till mitt rum efter en hård dags arbete och skulle lägga mig i sängen för att kika lite på tv. Jag började slökolla på en film medan jag arbetade på datan samtidigt. Några timmar senare, runt 23-rycket, hörde jag hur min granne kom in på sitt rum, men jag la inte så mycket energi på det. Ytterligare några minuter passerar helt och plötsligt hoppar min tv igång. Nu var det några år sedan och på denna tiden kunde man gå in på vissa kanaler som spelade upp. Ja, jag låter er fantasi lista ut resten. Min granne var tydligen lite brunstig så här på kvällskvisten och tänkte väl ha lite egen tid. Ja, men kul för honom. Det verkade dock som om hans kontroll fungerade på sin tv, men samtidigt körde samma val på min tv. Det måste ligga på samma frekvens eller sånt där. Min brunstiga granne spelade upp en film med en lärare som lärde en elev ett och annat. Jag kände att det inte är något jag vill se på, så jag stängde helt enkelt av min tv, bara för att några sekunder senare märka att den hoppar igång igen. Jag kan ju bara anta att min grannes tv också stängdes av. Här kan vi nog ha lite kul. Min granne är kåt, så jag tänkte att jag får väl bjuda på lite flera kåta karar åt karn. Jag gick ur filmen, scrollade ner bland alla filmer, tills dess att jag hittade en film där två fullvuxna karar. Ja. När jag gick in på filmen och grannen min märkte vad som hände, så hör man bara ett skrik. Vad fan? Kunde knappt hålla mig för skratt. Jag lät honom scrolla tillbaka till filmen han kollade på och lät honom sätta igång den igen, bara för att sänka volymen till noll. Då hör man ett skrik från andra sidan väggen, så jag stängde av tvn igen. Så här fortsatte det cirka 20 minuter innan dess att han antagligen gav upp. Detta gjorde min vecka.
Så jävla kul.
Åh, herregud, styra grannens sökningar där på kvällskvisten.
Men det är ju askul ju.
Vad pinsamt.
Ja, vad kul.
Vad pinsamt.
Vi stod där, vet du, hör man karar som stannar, vet du, brunstiga i hans lägenhet.
Och han bara, vad fan? Ja. Man hör någon bli arg.
Det är ju askul.
Det är lite så här oskyldigt prank, vad roligt.
Råkade bjuda farmor på magiska brownies. Jag gjorde verkligen bort mig min ungdom. Jag är en man på 35 år som väldigt gärna vill vara anonym, då det skulle kosta mig väldigt mycket om denna historia kom ut till de inblandade. När jag var ungdom så var jag inte direkt den lugnaste personen. Jag gillade att skata och hänga med mina polare. Vi brukade dricka alkohol och på senare dagar även röka lite. Nu i vuxen ålder är jag helt emot detta, men jag hade en period i mitt liv där konsekvenstänk inte riktigt var min starka sida. Kompisgänget som jag umgicks med började röka mer och mer. Till slut var det i stort sett det enda vi gjorde om dagarna, vilket var kul till en början tyckte jag. Sen blev det väldigt enformigt och jag kände att jag skulle överraska boysen lite med att skapa något nytt. Jag hade ju talats om att man kunde baka saker och lite snyggt väva in det, liksom den hemliga ingrediensen så att säga. Sakta gjort, vad kan gå fel, tänkte jag. Vid denna tidpunkten bodde jag hemma och fick passa på att baka när resten av familjen låg och sov. Jag kom helt enkelt hem vid 2-tiden på natten efter att ha hängt med polarna, smög in i köket och började skapa mitt mästerverk. Ungefär 2,5 timme senare var jag färdig med mitt mästerverk och ställde min nybakta brownie längst bord på köksön. Jag la en handduk över och ställde även lite chipspåsar i vägen så att man inte skulle se själva formen, så gick jag och la mig. Ungdom som man var, vaknade man inte direkt 6 på morgonen, så lagom när jag vaknade 14 tänkte jag att jag packar ihop mina grejer och går iväg till grabbarna för att visa min överraskning. Bara för att märka att mitt mästerverk inte längre står på köksön. What the fuck? Jag gick in i vardagsrummet och frågade om han sett en pajform som stod på köksön, varpå han svarade att han inte visste vad jag pratade om. Jag frågade vart morsan var. Han sa att hon var iväg och hälsade på farmor. Morsan har alltså tagit med sig min brownie utan att ha någon aning om vad som är i. Undrar hon inte ens hur den hamnade där. Ska jag vara ärlig, hade jag verkligen velat veta vad som hände. När morsan kom hem lite senare på eftermiddagen hade hon blodsprängda ögon och fnittrade väldigt mycket. Vi har aldrig pratat om detta, men jag hade gärna velat veta vad som hände. Skulle jag nämna det skulle de ju veta vad jag hade gjort på med sådana saker, vilket jag absolut inte vill att de skulle veta. Det var den gången jag av misstag bjöd morsan och farmor på en magisk brownie.
Nej, nej, nej.
Men vem fan är så jävla dum i huvudet och bakar en sån hemma?
Ja, eller ställer den på köksön.
Ja.
Alltså han kunde väl tagit med den in på rummet.
Så
eller?
Korkat.
Ja.
Jättekorkat.
Men alltså hur tänker man som förälder? Alltså säg att vi skulle ha barn som är ungdomar, alltså äldre ungdomar. Till exempel om Ricky, våran äldsta liksom, 17 år. Om vi skulle komma upp en morgon och se att det är en brownie bakad gömd längst bort på köksön under handdukar och chipspåsar i vägen. Mm. Så hade ju inte jag tänkt, men den här ska jag ta med och hälsa på min mamma.
Nej, nej, precis, precis.
Alltså vart har den här kommit ifrån? Det är nog någonting lurt här kanske.
Ja, eller? Ja, faktiskt.
Fast morsan här kanske var godtrogen och trodde att pappan lagat och eller någonting.
Det, ja, men det är ju inte taget av den heller.
Alltså, nej, så här, nej, den är ny.
Ja, precis.
Ja.
Då kanske man frågar först, ja, vem har gjort den här? Kan jag ta med mig den?
Jag hade ju velat veta vad som hände med farmorna. Alltså. Det här var ju lite av en cliffhanger du som skickade in där.
Ja.
Alltså, vad hände med farmor? Vart hon väldigt glad eller vart hon paranoid? Eller,
ja.
Eller vad hände liksom?
Precis, ja, det vill man ju veta.
Men den här historien väcker lite av ett minne jag har. Jag har ju då läst Ozzy Osbournes bok.
Mm.
Och ni som inte har gjort det, stor shoutout, Ozzy Osbournes bok. Hans dokumentärfilm är inte lika bra, men boken... Alltså ni måste lyssna på den. Alltså sakerna den där karen har varit med om.
Och saker han har gjort.
Ja, det här med bita huvudet av en fladdermus. Och i den här boken får man ju veta sanningen bakom alla dessa historier.
Mm.
Och då var det ju som så att han under liksom sin värsta period, om man säger, hade fått en stor haschkaka av några polare eller något sånt där. Så han tänkte att jag ska baka kakor av den här.
Mm.
Men problemet var ju bara att han hade typ ingen kaksmet hemma. Han hade bara jättelite. Så det var liksom... Ja, men det bruna var väl ungefär typ 80% och sen kaksmet 20%. Man tänkte, faktiskt. Och så han bakade ihop några kakor.
Mm.
Och sen så tog han då en svart dödskallelåda med en dödskalle på. Och så la han den längst upp, längst in i skafferiet. Och tänkte att Sharon inte skulle se Sharon.
Ja, men då har han ju ändå försökt.
Ja, precis.
Gömmat.
Problemet är bara att han liksom glömde bort den. Och efter några dagar så kom ju då den lokala prästen på besök. Hemma hos Ozzy Osbourne. Och nu kanske fel av mig att avslöja historien här. Så hoppa lite om ni vill lyssna på boken. Men nu kommer en spoiler. Prästen kom på besök. Sharon letar överallt. För hon ville ju liksom fjäska lite för prästen. Så hon hittade då en låda med kakor som hon då bjöd på.
Oh,
så när Ozzy Osbourne kom hem så låg ju då prästen utslagen på deras altan. Och Ozzy Osbourne var 100% på att han hade dödat prästen. Han knappt andades, låg där helt medvetslös. Och Ozzy Osbourne visste inte vad han skulle göra. Så han tog prästen i sin bil och körde hem prästen till sig. Och släppte av honom på sin veranda och tänkte okej, men då får vi tro att han har... begått självmord eller någonting, han har dött av någon anledning. Så han lämnade prällen där, vilket för övrigt var väldigt fel, men ja, det var jag och Osbourne vi pratade om, han var väl nog inte helt nykter vid det här tillfället.
Nej.
Men i alla fall, prästen i stan han bodde i, ingen hörde från honom på över en vecka. Tills Ozzy Osbourne sitter på en bar och prästen kommer in och berättar att han var hos Sharon och han måste ha ätit något konstigt för han var helt utslagen en hel vecka.
Ja,
och han hade
så
sett
sjuk,
så här, alltså. Hallucinationer och allt möjligt liksom.
Ja, så jävla sjukt.
Men han överlevde.
Ja, men det är grattis.
Men alltså, är det någonting som förvånar mig så är det alltså, hur tusan kan Ozzy Osbourne fortfarande leva idag?
Ja, det är
alltså det är ett mirakel.
Ja.
Så mycket droger.
Men han
alkohol.
Har ju knarkat bort alla hjärnkällor som finns där. Han är ju inte mycket kvar innanför
det
där pannbenet. Det
är ju inte det. Men alltså fortfarande att han ens kan gå efter att ha levt det där livet så länge och liksom stoppat i sig allt som han stoppat i sig genom åren.
Ja, det är så sjukt.
Alltså det är ett mirakel för de flesta i hans ålder som hållit på mycket. Alltså med droger och sånt. De är inte
de
kvar
är
idag.
Inte kvar, nej.
Så vi kan säga sånt så här. Summa summarum, barn där ute. Don't do drugs.
Do not.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.
Blottade mitt anus för alla på stranden. Ja, titeln säger ganska mycket. Fy fan vad pinsamt. Jag bara måste dela med mig. Historien utspelar sig förra sommaren. Jag var iväg tillsammans med några polare. En riktigt varm sommardag. Vi var och badade en riktigt fin strand i Motala. Det förtärdes mycket dryck och grillat som aldrig förr. Och vi hade det riktigt trevligt. Under dagen så märkte jag att väldigt många personer stirrade på mig. Men långt så mycket vikt i det. Det är väl 12 bollar liksom som inte vet hur man har roligt själva, tänker jag. Timmarna passerade och solen började gå ner. Vi började packa ihop våra saker när det från ingenstans dök upp en äldre dam som sa:
"Hej du lille man, jag tror närmare bestämt att du har lite problem med badbyxorna."
Okej, tänkte jag. Vad för problem? Damen pekade mot sin bakdel och gick sen därifrån. Jag stoppade bak handen och kände en riktigt stor reva i badbyxorna. Nu snackar vi inte en reva på sidan av badbyxorna. En reva rakt över springan. Rakt över cracket. Ett extra lufthål för att vädra mitt jävla rövhål. Vad i hela helvete har jag gått så här hela dagen? Mina polare vek sig och garv när jag hittade hålet i badbyxorna. Tydligen har de alla vetat om detta hela dagen och skrattat bakom min rygg åt detta. Jag har alltså gått runt på stranden och blottat mitt stjärthål till allt och alla.
Ja, hallå där. Mitt namn är Daniel. Vill du se mitt anus?
Nej, men ursäkta mig. Hallå där. Skulle du vilja se ett riktigt fint stjärthål?
Alltså shit vad pinsamt. Nu är ju inte mina vänners fel att jag hade ett hål i brallan, men vad fan? De kunde väl ha sagt något om det. Vad hade du gjort om din polare gick och visade anuset för allt och alla utan att veta om det själv?
Alltså det här kommer ju mig osökt att tänka på när vi var i
Cypern.
Nu senast. Ja. Då såg jag ett rövhål alltså utöver det vanliga.
Han hade exakt så här ju.
Ja, exakt. Han, bara att han lekte ju med sin unge i sanden och byggde sig, gjorde ju sandslott.
Ja.
Så han var ju på alla fyra.
Ja.
Och det var alltså en reva som gick alltså från linningen upp till alltså
ja, att han
ner
inte,
till...
Att man inte märker att det fläktar väldigt mycket på något sätt, eller?
Ja, men alltså man såg ju hans rövhål.
Ja, man såg allt.
Det var så sjukt.
Och här tycker jag, alltså visst, jag kan förstå att polarna hade kul, men fan, det var inte
schysst. Jag frågade
gjort.
Dig om man skulle säga till. Du bara, nej, gör ingenting. Jag frågade dig, ska man säga till?
Ja,
eller
men,
vad gör man?
Ja, men det beror ju på. Alltså, känner man karen eller känner man människan så säger man ju till. Alltså, det är samma sak. Skulle jag gå med dig ut eller med en polare ut och jag ser att de har en stor jäkla finne, till exempel.
Ja, men det är lite elakt att inte säga, eller?
Ja, det är riktigt svinigt att inte säga. Alltså jag hade ju garvat, jag hade berättat för alla i sällskapet, kolla, och sen hade jag sagt till, för då är det roliga slut.
Ja.
Jag hade ju inte velat att polen ska skämma ut sig hela dagen framför alla på hela stranden.
Nej, precis.
Och det är liksom, skulle vi vara ute med Rask och han har en spreva, jag skulle, för fan Rask, vart fan hittar de där shorts? Har du känt i ditt rövhål eller?
Ja.
Och så skulle han få panik och så skulle han lösa sig och ta en handduk runt eller vad som helst.
Ja.
Men det här var ju riktigt svinigt gjort av polaren att låta honom springa där på stranden, alla stirra hela dagen.
Ja, men så är det ju.
Man måste ju säga till. Och det är samma sak om jag märker till exempel att någon polare har någonting i pannan eller en snorkråka som sticker ut. Alltså jag har alltid varit den personen som säger till.
Ja, och det är ju så här, då kan vi ju komma för, alltså så här, vi gjorde en utmaning till våran YouTube-kanal med Rask och konstiga bloggen.
Åh, herregud.
Och där sa ju du till Rask.
Ja, alltså grejen var...
Åh, herregud.
Vi hade gjort The Cruise Challenge eller något sånt där. Och då hade vi stoppat ut en luftmadrass på vattnet som vi skulle stå och brotta ner varandra från med, så här, typ, ja, med kuddar. Eller vad vi skulle brotta ner varandra med i alla fall. Och grejen var den att vi stod och körde några utmaningar. Och sen är plötsligt stod man och kollade ner. Och så liksom, ja, Rask.
Ser du pungsäck?
Rask, nej, det var faktiskt snorren som hängde ut. Alltså han hade ett hål fram i byxan. Eller typ mellan benen. Så när vi stod där bokstade så, för i helvete Rask, din Pille Vink tittar fram. Och han bara garvade liksom.
Ja, men han skäms inte.
Nej,
det där.
Nej, men alltså det var jävligt kul.
Så jävla cringe.
Men då säger man ju för fan, du håller byxorna. Så det är som man säger. Först skrattar man ju lite åt kompisen, för det måste man göra.
Ja herre, men förstod det när ni slogs där och så man fight och så bara titt ut.
För huden tittar fram liksom, för fan, stoppa in den där igen Rask.
Jävla, okay.
Ja, men han bara skrattade och vi alla hade kul, så var han inte med det. Men som sagt, det är väldigt svinigt gjort av polarna. Visst, ha lite kul på hans bekostnad. Det får man fan ta som polare.
Ja.
Och sen säger man till, för det är inte menar han ska skämma ut sig framför
Nej,
alla.
Nej, inte en hel jävla dag heller.
Inga barn på mitt bröllop. Jag är en kvinna på 22 år som snart kommer att gifta mig. Eftersom både jag och min blivande man inte har några barn så planerar vi att ha alkohol på vårt bröllop och även en åldersgräns på 18 år. De flesta inbjudna gäster respekterar detta val vi gjorde då de flesta inte har barn själva, förutom några gäster som är mindre glada. Jag har en tjejkompis på 17 år som vi kan kalla för Klara. Efter att hon märkte att i stort sett alla i vår vänskapskrets är bjudna på vårt bröllop så fick jag förklara för henne att hon tyvärr inte kan komma då hon inte har åldern inne. Det är inget personligt, men jag vill inte ha någon under 18 år som ska dricka på mitt bröllop. Klara anklagar mig nu för att vara den sämsta kompisen någonsin och att vi båda druckit tillsammans tidigare. Så vad spelade det för roll, menar hon? Jag sa att det var skillnad. Vi var båda mycket yngre då. Nu är jag vuxen och känner att jag har ett ansvar att se till att ingen under 18 år dricker på mitt bröllop. Jag känner också att jag som brud på bröllopet har lite att säga till om då det är mitt bröllop. Klara snackar nu massa skit bakom min rygg till alla i vår vänskapskrets och jag tror tyvärr vår relation blivit förstörd på grund av detta. Jag fattar bara inte varför hon inte kan acceptera läget. Jag vill inte att någon under 18 år ska dricka på mitt bröllop. Har jag gjort fel här?
Alltså det här, ja, lite fel tycker jag faktiskt att hon har gjort här. De har druckit innan. Mm. Och är det som så att hon inte vill att kompisen som är under 18 år ska dricka, så säg det. Du får komma, men du får inte dricka. Alltså, förstår du?
Mm.
Alltså, det är väl inte mer än rätt. De har ju druckit tillsammans tidigare. Jag uppmuntrar ingen under 18 år att dricka alkohol. Men alltså, om hon inte vill det, säg det. Mm. Du får komma, men drick inte.
Ja, precis. Och sen är det också som så här att det är deras dag. Eller har de valt det, så är det alltså så.
Ja, ja, det är ju deras bröllop.
Får man gilla läget, men det är jävligt fittigt alltså.
Ja, väldigt svinigt gjort. Och alltså, någonting man skulle kunna göra som jag har varit med om och som vi har gjort, eller nej, det har inte vi gjort, men det finns folk som har gjort det ute. Och det är ju liksom ha själva vigseln, ja, men då är alla barn och alla välkomna. Men sen på själva festen så är det liksom okej, nu är vi vuxna.
Ja, precis. Då får man ju skaffa barnvakt.
För jag kan ju ändå tycka att alltså, så här, barn på, alltså, visst man kan ju äta och sådana saker, men framåt kvällskvisten där så tycker inte jag barn har någonting på bröllopsfesten att göra, om det nu är som så att alla dricker.
Mm.
För det brukar ju drickas ganska häftigt på bröllop.
Då kan ju alla vara närvarande i kyrkan liksom, när ceremonin.
Ja, men precis. Och det är samma sak det här med på krogen med. Någonting jag inte fattar, det är föräldrar som tar med sina barn och går ut och super på krogen.
Nej.
Alltså jag har sett det så många gånger, man går och kanske går förbi en bar och så sitter de där och äter. Föräldrarna sitter och super. Alltså nu snackar vi liksom inte vid 8 på kvällen och tar något glas öl till maten. Det kan jag förstå. Nu snackar vi om sådana som klockan är kanske 10-11 på kvällen. Barnet sitter bredvid med en iPad och föräldrarna sitter och super.
Ja, det är så jävla illa.
Jag tycker det är så hemskt att se att barn ska inte behöva vara i den miljön. De ska inte liksom, det är fulla människor. Människor som inte alltid tänker klart.
Och de ska inte växa upp sådär. Alltså.
Nej, de ska inte behöva se sånt. Och det tycker jag personligen är väldigt fel. Och det är tyvärr många föräldrar som gör.
Mm.
Alltså jag och Doris själva, nu dricker ju inte vi alkohol, men alltså innan när vi gjorde det så vi drack ju aldrig framför våra barn.
Nej, nej, vi skulle ju aldrig ta med oss alltså de ut på Harris eller O'Larry's eller vart man än käkar liksom och sitta och supa och de sitter där med en iPad bara.
Ja, och nu snackar vi ju inte om en, två, kanske till och med tre öl till maten eller vin till maten. Så nu pratar vi ju alltså, man har ätit klart.
Och man är där jättesent på kvällen.
Ja, man har ätit klart och man liksom sitter och tjottar och alltså det tycker jag är så fel.
Ja, det är det.
Men sen är det ju upp till varje förälder att bedöma det själva, men vi kan ju bara säga vad vi tycker i alla fall.
Ja.
Hej Doris och Christian, jag lyssnar på varje avsnitt och älskar dem allihopa och blir bara mer och mer fäst för podden för varje vecka som går. Tusen tack för det bra jobb ni gör. Jag vill vara anonym då den här frågan kan vara lite känslig för de inblandade. Det är så att jag har 3 stycken barn och har en svägerska som har 1 barn. Den här dagen var hennes man sjuk. Jag frågar henne om hon kan köra mig till affären, men hon säger att det inte går för att hennes man är sjuk och att hon är ensam med barnet som också är dåligt och därför inte vill lämna hemmet. Jag får istället skjuts av min pappa. Väl på affären så möter jag min svägerska ändå. Hon är där med min svärmor och sin son som tydligen var för sjuk för att gå ut. När jag konfronterar henne med detta i efterhand så tycker hon att jag använder onödigt hårda ord och nu vill inte prata om den här saken alls. Jag tror att det är så att hon helt enkelt skäms och inte kan acceptera att hon har fel. Hon har aldrig bett om ursäkt för någonting någonsin, men så fort någon annan har gjort henne någonting oförrätt som hon anser så ska man be om ursäkt, och fram till dess så pratar hon inte med personen. Var det fel av mig att konfrontera henne? Jag använde inga jättehårda ord, men jag var kanske inte så jättetrevlig. Men herregud, jag träffade henne på affären efter att hon sa att hon inte kunde skjutsa mig. Vad är rätt sak att göra här? Vem har rätt och vem har fel? Sätt in i situationen att du ber någon du tycker dig stå nära om skjuts, men personen säger att det inte går och drar till med en anledning som du köper. Väl på affären ser du personen med själva anledningen i barnvagnen och din egen svärmor. Är det då inte fullt befogat att bli lite arg? Det här är en sak som genomsyrar allt med den här personen. Vad man än frågar och hon inte har lust, så drar hon till med en anledning eller en ursäkt. Hon kan aldrig bara säga helt enkelt, nej, jag orkar inte, jag har ingen energi, eller jag känner inte för det, jag har ingen lust, utan det är alltid en ursäkt. Jag är en person som föredrar raka puckar och ger raka puckar och förväntar mig därför samma sak tillbaka. Därför blir jag alltid frustrerad och lite arg när jag märker att det är ursäkter. Jag blir då förnärmad och upplever det som en lögn, då jag under hela min uppväxt präglades av lögner och därför är allergisk mot dem idag. Tack vare den här uppväxten och alla lögner så är jag av den uppfattningen att en rak, ärlig puck träffar bättre än en sned lögn.
Jag tycker att du gjorde helt rätt.
Alltså vi, så jävla douche.
Pinsamt. Alltså vad pinsamt för henne, alltså i affären. Ja. Och bara, oh fuck.
Ja.
Du vet, du har sagt nej till personen, bara det går inte, nej det går inte. Och så går du till affären själv och så stöter du på
personen. Ja, vad pinsamt.
Alltså det är så jävla pinsamt att jag vill alltså sjunka under jorden. Vad
ja,
pinsamt.
Och lite är det som så att skit ska skit ha. Alltså är det som så att hennes barn var sjuk och pappan var sjuk och gör det pappan inte kan ta. För övrigt tycker jag det är väldigt fel av pappan här och inte steppa upp, hallå. Det handlar om affären, det handlar om en kvart.
Ja.
Är det inte som så att du ligger döende i sängen, alltså så här, så verkligen, verkligen jättemega sjuk. Är det så att du har man cold? Man up, ta hand om barnen i en kvart medan de åker till, frugan åker till affären.
Ja, exakt.
Men i det här fallet så, ja men fine, okej, men då kan jag nog köpa liksom att
och sen
hon inte
tagit
kunde
med
skjutsa.
Svärmon.
Ja, och alltså, barnet med som är så sjukt och inte kan lämna.
Ja.
Alltså det här var riktigt douchebaggigt gjort och det, jag tycker inte det är fel att säga det till personen.
Tycker inte jag heller, jag tycker det var helt rätt gjort.
Och sen är det ju som så att är det sådana här människor som bara ljuger, alltså vad jobbigt att leva med sådana.
Gud.
Alltså, jag personligen tycker ju att alltså, ärliga svar håller längst. Det är som så bara, tyvärr, jag orkar inte.
Ja, men precis. Alltså, det hade inte kostat så mycket att bara vara ärlig liksom, och bara säga, nej, tyvärr, jag pallar inte.
Ja, och sen skulle man då träffa på i affären för man åker, ja, men morsan skjutsar mig, jag orkar inte köra. Till exempel.
Ja.
Då kan man ju ändå liksom vara ärlig, för hade hon varit ärlig från början så hade det inte liksom, hade hänt något.
Mm.
Nej, men alltså väldigt jobbig sits, men för henne. Pinsamt.
Alltså gud vad pinsamt.
Med all rätt också, skäms.
Ja, verkligen. Nej, det där gillar vi inte.
Nej.
Men du gjorde helt rätt som sa till. Alltså, hon ska få känna fan i mig alltså.
100%.
Ja.
Och är det som så här att du som lyssnar kanske har ett dilemma, en historia eller ett problem som du vill att vi ska lyssna och säga våra åsikter på. Du kanske behöver hjälp med något eller kanske vill berätta något skoj.
Mm. Så skicka in till oss, mejla.
Vi har då mejlen dramaochintriger@hotmail.com. dramaochintriger@hotmail.com.
Mm.
Stort tack för att ni lyssnar, kära vänner. Vi hörs helt enkelt nästa onsdag klockan
06.00. Puss och kram.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.